Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där.
Då hade jag kokainet på nattduksbordet i en låda och hade whiskyflaskan under bäddmadrassen. Vi hade två barn mellan oss och en i fotändan. Och jag vaknade i princip varje timme av abstinens och satte mig upp med ett ryck.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
I veckans avsnitt träffar jag alkohol- och drogterapeut Robert Boman, som också är konceptdesigner. Idag så driver han behandlingshemmet The House. Robert var som liten en liten kille som sökte kickar. Han testade gärna gränserna. Och redan som 4-åring så har han minnen från en situation som visar på den beroende sjukdom som han bar på och som flera i familjen hade, för det fanns alkoholmissbruk i sin familj. I Stockholms klubbliv, där Robert jobbade, var alkohol och droger lättillgängligt och han var fast i missbruk. När han blev pappa lyckades han inte sluta och han kunde sova med fru och barn i sängen och en flaska whisky och kokain under madrassen. Till slut så lyckades Robert och han har varit drog- och alkoholfri i över 23 år idag. Och i flera år så har han nu hjälpt andra att bli av med sina beroenden. Vi pratar om hur han levde under tiden han jobbade inom klubblivet i Stockholm och hur lögner var en stor del av vardagen. Om att han tidigt blev pappa men ändå inte klarade av att sluta med droger och alkohol trots flera försök på behandlingshem. Vi pratar också om dagen då han förstod hur viktigt det var att vara ärlig och hur han sen lyckades bli då helt drogfri. I flera år så har han hjälpt andra ut ur missbruk och han berättar om vikten av att skapa en plats för behandling som är tillgänglig för alla.
Ska vi hälla upp det här då?
Ja.
Vågar du?
Ja, häll upp.
Vi behöver ju ha en...
Kan jag då säga i podden så de hör vad som händer här. Att Robert har tagit med sig glas som är inplastade med apelsinskivor i. Och har en italiensk dryck. Han har till och med tagit med sig is. Det är helt fantastiskt. Jag har nämligen som en grej att jag alltid bjuder lyssnarna på fika. Och sen så i det här mejlet som vi fick så står det, nej men jag tar med mig. Så det är Crodino som är ifrån Italien.
Italien.
Alltså. Det ser lite ut som, färgen ser lite ut som Aperol.
Precis.
Ljusare Aperol. Mm. Men eftersom vi ska prata om det här med droger och missbruk och alkohol och sånt, så är det ju så fint som jag sa till dig innan att det finns dryck som är som att man går på en bar. Men den är alkoholfri.
Det stämmer.
Det här är ju så spännande. Nu får du på dig hörluren också. Ska jag smaka det?
Så. Mm.
Oj, jag ser så gott va?
Ja, tycker du det?
Älskar att den är lite så här bitter.
Den är bitter. Och så, som jag sa, man skälper ju inte riktigt i sig den. Utan
nej.
Det är någonting man
det är smittar. Ju tack vare att den är lite så här bitter som man inte gör det. Mm. Tycker jag.
Och lite tung på något sätt.
Mm. Det är som att nu dricker inte jag whisky, men de som sitter och smuttar på en typ whisky.
Mm, mm.
Man sitter och smuttar lite på den här.
Lite samma. Whisky var ju min...
Var
en av mina, ja, det var min grej.
Ja, jag vet att du hade... Jag läste att du hade whiskyflaskan under madrassen.
Ja, precis. Då smuttade jag ju inte på den tiden.
Nej. Vi ska komma in på det, men gud vad det här var gott.
Det är bra med lite vatten till.
Mm. Men gud vad det här var gott. Nu måste jag beställa någonstans. Mm. Vet att du har varit på... Fanns de på Mellqvist?
Ja, precis.
Eller beställer de bara till dig? Eller finns det för andra?
De har beställt in den bara till mig.
Välkommen Robert.
Tack så mycket.
Så fint att ha dig här. Nu ska vi ju prata lite grann. Liksom, dels så driver du ett behandlingshem. Och hjälper andra att komma ifrån det här med missbruk.
Mm.
Men du har ju också en väldigt intressant historia som har varit rätt röjig kan man säga. Och jag tänker att vi tar lite av den bakgrunden så man får liksom en bild av din resa. Så man förstår också varför du är där du är idag. Och jag förstår ju att du redan som ung, eller väldigt ung, som barn, var väldigt, testa gränser och sökte kickar.
Det stämmer. Oj, vad du har läst på.
Mm. Det här har varit jättespännande.
Nej, men jag, när jag tittar tillbaka på mitt liv och på min barndom så kan jag ju se att de här beroendebeteendena, gränslösheten och risktagandet, att det fanns faktiskt långt, långt innan jag drack den första ölen och långt innan missbruket kom igång.
Och det kan finnas på olika sätt då, att det finns en så här, du är inte rädd, verkar inte rädd för någonting. Att du ville bara testa, för jag vet att du klättrade upp i ett träd till exempel.
Ja,
när du kom upp i toppen så räckte inte det.
Nej, men lite så. Och det är ju ett exempel på hur det här yttrade sig. Det räckte inte att klättra högst upp i trädet, utan då måste jag också liksom hoppa därifrån. Och det handlade inte om att få uppmärksamhet från andra, utan det här var liksom gränser som jag kunde testa för mig själv. Och det behövdes inte stå en stor klunga med andra barn under trädet, utan helt och hållet för mig själv att testa gränser. Och trädet är ju som sagt bara ett exempel egentligen på hur beteendena var. Att jag sökte någon slags risker eller spänning och kickar helt enkelt.
Men kan du minnas lite grann känslan när du var liten, när det var någonting som var så extra spännande, att om du triggades av det?
Ja, men jag triggades ju av det och triggades av att gå lite längre, att göra lite mer och helt enkelt gå lite djupare ner i den där spänningen. Och det var ju inte på ett självdestruktivt sätt. Jag ville liksom inte skada mig. Det var inte det jag var ute efter, utan det handlade just om att tänja på gränser och flytta fram dem och söka kickar.
Jag vet att också jag hade hittat någon flaska i kylskåpet väldigt liten.
Ja, det gjorde jag också. Och jag kallar ju det för min första överdos idag. Jag var väl 4 år gammal kanske. Och jag hade liksom spanat in en brun flaska i kylskåpet. Och tyckte att den här var spännande. Så att någon gång när mamma inte såg så öppnade jag kylskåpet och drack ur den här flaskan. Och det var ju ingen vidare farligt egentligen. Det var en flaska med AD-droppar. Och det hände ju inte särskilt mycket annat än att jag fick lite ont i magen. Men jag minns ändå det här tillfället. Och jag minns att jag sökte någon slags effekt från väldigt tidig ålder.
Men när kom det sen att du började testa alkoholen? Hur gammal var du då?
Då var väl jag ungefär 12 första gången jag testade alkohol.
Det är väldigt tidigt.
Ja, det är ganska tidigt. Samtidigt är det många som...
Ja, jag vet.
Ja. Mm. Även om föräldrarna inte vill tro det.
Exakt.
och vad som är viktigt i det är väl att åren innan det så hade jag sagt att jag ska aldrig dricka alkohol, eftersom min styvfar drack. Och jag tyckte inte om alkohol. Jag såg att det ställde till. Och även om han var en snäll man så var jag medveten ända från att jag var ganska liten om att det här är ett problem. Det här är ingen bra sak. Och jag och mamma letade flaskor och så vidare. Så fram till den här första gången jag själv drack så sa jag till mig själv, det ska aldrig hända mig. Jag ska inte bli en sån här pappa när jag blir stor. Och jag ska inte dricka alkohol, för det verkar inget härligt. Mm. Sen kom den där dagen ändå.
Vet du hur det kommer sig att du ändå drack?
Det var väl en klassisk liksom, gå i sexan, sommarlovet mellan sexan och sjuan, där vi var några kompisar som skulle testa det här och hade ju hört talas om att det skulle ju vara roligt och så. Det hände ju inte särskilt mycket egentligen då. Det är väl kanske den andra gången jag drack som också är lite signifikativt, liksom hur jag såg på alkohol sen, för att den gången förberedde jag mig för katastrof. Stoppade plåster i fickorna och satte gummisnoddar runt liksom byxorna. Och vet inte riktigt, jag förberedde mig på att det skulle gå åt helvete egentligen.
Okej, okay. Och hur gick det då?
Ja, men det gick ganska mycket åt pipan. Det var väl inte den här värsta ungdomsfyllan, det var det inte. Sen skulle det dröja ytterligare några gånger innan jag förstod att alkoholen är liksom min lösning. Det som jag skulle komma att tro under många, många år. Och det var en helt vanlig onsdagkväll hemma i villan i Enskede. Jag hade hittat en halv flaska vin från farsan och jag skulle träffa mina kompisar. På den tiden fanns det ju ungdomsgårdar. Träffa mina kompisar på ungdomsgården i Bagarmossen och fick för mig att jag skulle liksom dricka ett glas vin innan. Och nu gick jag väl i sjuan kanske. Så jag drack ett glas vin helt ensam. En vanlig vardagskväll. Och jag minns den här promenaden från huset och upp till Bagarmossen. Att det hände någonting på vägen. Att jag fick plötsligt så infanns en känsla av liksom, nu är jag hel. Det är så här jag ska vara. Och kom fram och träffade mina kompisar och sa ingenting. Jag berättade inte för någon att jag hade druckit det här. För annars så var det ju så på den tiden, i den åldern, att man var lite skrytig. Och liksom, ja, men jag har minsann druckit. Och så skulle man vara lite tuff. Men det här tillfället så sa jag inte det här till någon överhuvudtaget. Utan bara njöt den här kvällen och upplevde att liksom, nu är jag den personen jag ska vara. Nu vågar jag snacka som jag ska göra. Nu vågar jag dansa som jag ska göra. Nu vågar jag bete mig på det sättet som jag ska vara. Så här blev det väldigt, väldigt tidigt en självmedicinering av att liksom, när jag dricker det här så känner jag mig hel.
Och där började det någonstans då, eller?
Där började ju liksom alkoholen, som jag sa, var en lösning på ett mående.
Men tänkte du någon gång då att det är inte så sunt att dricka vin en onsdag kväll? Eller påverkade alkoholen dig på det sättet att det, så här, det gör ju ingenting för jag mår ju bra?
Precis så tänkte jag ju. Det gör ingenting för jag mår ju bra. Och jag blev ju inte berusad. Jag ramlade ju inte runt och sådär som ungdomsfyllor kan vara. Utan snarare så blev jag ju lugn. Och kände mig trygg. Och sen fortsatte ju de vanliga ungdomsfyllorna naturligtvis på fredagar och lördagar och så vidare. Jag drack inte på vardagar särskilt mycket mer egentligen när jag var ung, utan då var det mest fester, men som sagt, det var en lösning.
Men det där accelererade ju sen. Du hamnade ju, när du sen blev äldre så var du inne i modesvängen och startade butik och det var nattklubbar och verkligen kan man säga en miljö som där det är lättillgängligt. Den resan in i den världen, hur skulle du säga att missbruket ökade?
Men det ökade sen, jag gjorde en ganska klassisk alkohol- och drogresa som 70-talister liksom, eller sysslade med. Det var alkohol och sen var det hasch och sen blev det amfetamin och så vidare. Många av mina vänner rökte hasch på den här tiden när vi var liksom 15-16. Det var inte alls min tekopp, med all respekt för dem som gillar det. Jag tyckte att det bara ledde till kylskåpet och tyckte att mina vänner var liksom ganska tråkiga som bara låg i en soffa och åt ostbågar. Jag ville göra saker. Och så när jag hörde talas om amfetamin så förstod jag redan innan jag hade tagit det att jag... Det här är en drog jag kommer att tycka om.
Men blev du inte rädd för drog, Alltså drogerna i sig för vad de kan göra med en?
Eller nej, då tänkte jag inte. Första gången jag hade tagit amfetamin och tittade mig i spegeln på morgonen. Först förstod inte jag att någonting ens hade hänt. Utan vi var några kompisar som prövade det tillsammans första gången. Och vi hade en supertrevlig natt. Men förstod ju inte att det hade med amfetaminet att göra. Men när jag tittade mig i spegeln på morgonen, så, då minns jag att jag varit lite rädd. Herregud, hur ser jag ut? Mm. Men effekten av att vi hade haft så trevligt och roligt. Och jag hade känt skaparglädje. Och det gjorde att jag tog det igen. Så ganska tidigt i 16-17 års åldern så tog jag amfetamin när vi gick ut och festade. Men också ensam. För att kunna skapa. Jag byggde möbler på den tiden. Jag gjorde smycken på den tiden. Och även här då, det blev som det där första glasvinet. Jag sa inte det till någon.
Men jag tänkte också på att det som det första glasvinet, att det blev så här vill jag vara. Alltså precis, det här är min kreativitet och det här jag vill vara. Mm. Som är den rätta jag. Men att det är drogen som får en dit.
Ja, jag gick ju ganska tidigt på den gamla rock'n'roll-myten. Att det var alkohol och droger som gjorde mig kreativ. Och vilket är ju lite struntsnack. Naturligtvis kan vi inte sticka under stol med att alkohol och droger frigör dopamin och påverkar belöningssystemet och gör att jag kanske hittar kreativiteten snabbare. Känner mig mer kreativ. Men det är ju inte drogerna som har skapat det kreativa. Det kreativa finns ju i huvudet. Och så småningom med tillfrisknande många år senare så var jag tvungen att hitta nya vägar för att plocka fram det.
Mm.
Men under många, många år så trodde jag att jag behövde framförallt alkohol och kokain för att kunna skapa.
Och där är något, just det att man, det förrädiska med alkohol och droger, att man kommer in i den banan, att man känner sig så mycket bättre.
Mm.
Och att det är ju mycket lättare då. Jag vet ju när vi växte upp under samma tid. Jag var ju bara rädd för droger.
Mm.
Och jag vet inte, nu vet ju jag ju att sen jag var 45 att jag har ADHD. Och jag vet inte om det undermedvetet var någonting, att jag kände att om jag provar det där, så antingen kommer jag få flippa ut och hoppa ut genom fönstret, för jag hallucinerade, det hade jag hört om. Eller så kommer jag älska det.
Mm.
Så jag har ju aldrig vågat, varken hasch eller någonting. Alltså alkohol har jag ju druckit såklart, men inte någonting annat. För att jag blev rädd för det. Att jag kanske skulle hamna i det här, jag blir mer kreativ eller jag får. Och det är ju det som jag förstår att många kanske då hamnar i ett missbruk, därför att du känner dig så mycket bättre.
Mm.
Och där någonstans så blir det inte en jävla stark dialog i huvudet mellan den ena sidan som säger nej, det här är inte bra, och den andra sidan som säger nej, men du mår ju jättebra av det här. Hade du någonstans den dialogen, att det undermedvetet fanns att det här ska jag ju inte hålla på med?
Inte där och då, inte i liksom 16, 17 och 18 års åldern. Då tror vi ju att nej, men ingenting är farligt. Och en förälder eller en lärare som har ett samtal om droger då, och får höra att ja, det är jättefarligt, du kan dö. Men det finns inte en tonåring som tror att ja, det gäller mig. Eller tvärtom så tänker man ja, absolut. Men det händer inte mig. Så där och då tänkte jag ju inte så. Men de tankarna kom ganska snart efter 20-årsåldern. Och det berodde ju ganska mycket på att jag också fick en familj. Där liksom min egen barndom kom ikapp mig.
Men vad skulle du säga då när du säger det här med föräldrar till exempel, som då säger att det här är farligt för man kan dö. Vad ska en förälder säga till sitt barn om droger?
Jag tror att man ska förstå. Jag tror att man ska prata mycket mer tydligt om vad droger är för någonting. Ett så kan vi väl säga så här, har man själv missbruk i familjen, kanske mormor eller morfar eller mamma eller pappa eller någon form av släkting på något sätt, då är det viktigt att börja samtalet där.
Mm.
att prata om att ja, men vi har den här sjukdomen i familjen, och bara så du vet så är den ärftlig. Det är vad forskningen har kommit fram till. Det finns en genetisk överförbarhet. Det finns även en överförbarhet i det sociala arvet. Om jag till exempel har haft en styvförälder som har varit i beroende.
Alltså det är inte bara genetiskt, utan det är även sociala.
Mm. Även det sociala. Då är det viktigt att börja där. Att berätta att liksom, mormor var sjuk. Hon led av alkoholism, och man kan se det som en form av allergi, och pratar om det utifrån det och riskerna med att dricka. När det kommer till droger så är ju ungdomar smarta. De är betydligt smartare än vad vi är. Och här, jag skrev ett läromedel för många år sedan för högstadiet, och här ville jag angripa det på lite politisk väg snarare, att förklara hur ser produktionen ut, hur ser hanteringen ut av de här drogerna, till exempel kokain. Om ungdomar idag får höra att ett stort varumärke sysslar med barnarbete, så blir det snabbt en bojkott, och det har startats olika grupper i sociala medier, och så ska man bojkotta det här varumärket, och alla tycker att det är jättedåligt tills varumärket ser till att göra en förändring. Så berättar man för ungdomar hur drogproduktionen ser ut, att det ofta är barnarbete, att det mexikanska drogkriget skördar många fler offer än något pågående krig just nu, även om det pågår fruktansvärda krig nu som skördar många offer, så leder det mexikanska drogkriget. Hur man halshugger journalister, hänger dem från broar för att de skriver om kartellerna.
Är det så?
Ja. Och svenska medier rapporterar väldigt lite om drogkriget och om produktionen. Det sker något bra inslag då och då. Men väldigt sällan i samband med att man skriver om till exempel kokaintillslag och så vidare. Så hela hanteringen av kokain och hela det här ledet, för det är det kokainet som vi sätter i oss här i Sverige.
Ja, men jag tänker också säga att nu är ju då många, vi säger att också ungdomar är smartare, att man kanske kommer åt dem på det sättet. Men jag tänker bara på det som har skett här i Sverige med de här kriminella gängen som, där det handlar om droghandel. Där det är många som har många offer, det har skördat många offer. Och så sitter det folk ändå och tar kokain och köper kokain. Mm. När vi ser vad som sker runt omkring oss. Det blir en sån här, ja men vad fan, tänk till.
Precis så. Tänk till, men här måste ju någonstans både medier och samhälle hjälpa till och ge den här informationen så att den också sätter sig tidigt. Så att vi faktiskt är medvetna om vad det är för någonting man sätter i sig. För många av dem som gör det har väldigt starka åsikter om andra saker. Allt ifrån klimat och så vidare. Och här finns det väl flera, jag menar när jag skrev det här läromedlet, då hade inte cannabis till exempel legaliserats på samma sätt som det är idag i många länder. Men de flesta professionella odlingarna på den tiden, och det är mycket möjligt att det fortfarande är så, använde sig av bekämpningsmedel som man inte skulle tillåta på några andra grödor överhuvudtaget. Vi skulle aldrig få bespruta paprika med de bekämpningsmedlen, där marken efter att man har odlat cannabis är totalförstörd och omöjlig att odla andra grödor på. Och den här informationen är viktig att föra fram till de unga.
Mm.
Då ger man de unga en möjlighet att tacka nej när det kommer fram ett streck eller en joint eller vad det nu är för någonting, av politiska skäl. Inte för att mamma eller pappa har sagt att det är farligt, du kan dö. Utan snarare kunna säga, nej men jag tycker det där är rätt ofräscht. Jag gillar inte det.
Att man tar ställning på samma sätt som man gör med andra saker som har med miljön att göra.
Precis.
Där ungdomar verkligen har
starka åsikter.
Ja, men exakt. Men då, om vi kommer tillbaka till dig då, när du sen blev förälder, eller först bonuspappa då när du var 22.
Mm.
Hur hanterade du då ditt missbruk? För jag förstår att det försvann ju inte helt, även om du
lugnade
ville.
Jag lugnade ner det. Ja. För fram till 22 års åldern, då hade jag hunnit öppna den här butiken och startat klubbar. Då festade jag ju som en ungdom gör och var ute var och varannan kväll. Och sen träffade jag ju då min dåvarande hustru. Hon hade en son, en 4-åring, och här kände jag ju ganska starkt, och det hade ju naturligtvis också med min egen uppväxt att göra, som jag sa, att nej, men droger och barn hör inte ihop. Så jag lyckades någonstans liksom putta bort det här ganska aggressiva användandet. Eller festandet, skulle jag väl säga. Då hade jag väl heller kanske inte blivit fysiskt beroende, även om jag var en hög konsument av både alkohol och droger. Och flyttade då användandet till helger, även om det var ett glas vin till lunch eller en mellis på eftermiddagen och sådär. Men tog bort det här aggressiva drickandet och knarkandet. Sen fortsatte ju knarkandet, det visste ju inte hon om överhuvudtaget, att jag faktiskt tog droger de 7 första åren i vårt äktenskap. Jag höll det helt hemligt.
De som missbrukar sägs att de är väldigt bra på att ljuga.
Ja, så är det. Mm. Och det är ju för att missbrukaren någonstans tror på den lögnen själv. Det är också därför man blir så övertygande. Och egentligen så är väl det här ett naturligt mänskligt försvar. Ingen människa vill tro eller tänka att jag skulle vara dålig, utan hjärnan jobbar direkt på att hitta förklaringsmodeller till varför jag behöver hålla det här hemligt eller varför jag behöver dricka eller knarka lite mer än vad han eller hon faktiskt vet om. Oftast beror det på ens partner, men oftast skyller man på sin partner att ja, men om hon bara inte var så tjatig och så jobbig, då skulle jag ju kunna vara ärlig, men jag menar, ja.
Inte så bra på att ta eget ansvar i det.
Nej.
Nej. Men det blev ju då, ni fick ju då gemensamma barn tillsammans.
Jättemånga.
Ja, nu har jag ju fortsatt. Jag hade inte fått med mig de sista, men när jag läste på. Men det kom ju 3 stycken. Och då vet jag att det accelererade när den tredje kom. För du var ändå en pappa som de första gångerna som åkte hämta på dagis och skötte hela den grejen. Och var närvarande på det sättet. Men sen, vad hände när den tredje kom?
Det kom ju smygandes, så jag brukar väl beskriva det så här att med min första biologiska son så var jag pappaledig 50%, och på den tiden var det inte så många skäggiga gubbar i Vasastan som stod med barnvagn, men jag gjorde det, och sen fick vi många barn väldigt snabbt, och det var jag som tog hand om aktiviteter och hämtningar och lämningar, och medans hon var hemma med den senaste bebisen. Det här blev väl på ett sätt också ett försvar, att liksom, jag sköter ju familjen och jag är ju en bra pappa. Och jag menar, herregud, ett par bärs kan man väl få hälla i sig liksom, och få ta det lite lugnt, och att jag menar, att jag festar på min klubb på fredagar, det ska väl inte vara hela världen och så vidare. Men sen kom det här smygandes mellan alla de här barnen. Nästa barn brukar jag säga att jag var kanske pappaledig 40%. Då hade det liksom användandet ökat, och sista pojken, när han föddes 99, så var jag ju, då använde jag ju knarkade varje dag. Det visste ju hon fortfarande inte om, för hon hade ju också liksom sugits in i det här. Det blev någonstans för henne mitt normaltillstånd.
Så hon kunde inte se skillnad i ditt beteende?
Nej.
Att du hade tagit droger?
Nej, och märkte väl knappt egentligen doften på slutet, trots att jag hällde i mig kopiösa mängder whisky från morgon till kväll. Så blev ju det min normaldoft, och hon blev så sjuk i sitt medberoende att hon inte riktigt förstod vad som var vad, och det är ganska hemskt.
Ja, det där med medberoende är ju en de mår ju, som vi pratade om innan, nästan lika dåligt som den som egentligen håller på med droger. Ja. Är ju lika, liksom, de är väldigt illa däran, eftersom de inte riktigt Så det är alla de här ursäkterna också. Likaväl som du har ursäkter, så är den som är medberoende också ursäktar.
Ja.
Så det blir ju en, liksom, det går ju bara runt på något sätt.
Det går runt och det blir en hemlighet för dem också. Mm. Som de bär med sig. Kanske inte vågar prata med sina vänner eller sina föräldrar och berätta hur det faktiskt ligger till. Där de städar upp framför sin alkoholist eller narkoman. Mm.
Och det var ju så pass illa också så att du, jag läste att du, när du hade barnen som sov i sängen, så hade du ändå whiskyflaska under madrassen.
Ja, så var det på slutet. Och då drack jag 24-7 och knarkade 24-7. Då hade jag kokainet på nattduksbordet i en låda och hade whiskyflaskan under bäddmadrassen. Vi hade två barn mellan oss och en i fotändan. Och jag vaknade i princip varje timme av abstinens och satte mig upp med ett ryck och liksom drog efter andan så här. Och lutade mig över nattduksbordet, tog lite kokain, tog fram whiskyflaskan, hällde i mig några klunkar för att sen tro att jag somnade om. Själva verket så sov jag ju egentligen inte, utan var någon slags avdomnad person. Och sen gick jag upp väldigt tidigt, alltså vid 5-6 ibland. Gjorde frukost och för att då var jag ju ganska abstinent och pigg, tyckte jag. Och sen var det dags för att gå iväg till förskola. Dagis heter det på den tiden.
Mm. Det är en ofattbar situation egentligen, att man kunde hålla det, att man orkar, att kroppen orkar.
Mm.
Att när man knappt sover, fyller liksom kroppen med alkohol och droger, att det bara att man orkar, som liksom att kroppen ens orkar med det. Gjorde den det?
Nej, men det gjorde den ju inte, utan enda sättet att kunna orka var ju att fortsätta. Och jag ville ju heller inte hålla på det här sättet. Jag ville inte vara den här pappan. Jag ville inte vara den mannen jag hade börjat bli, för jag blev ju också personlighetsförändrad i allt det här. Blev arg och drog mig undan och så vidare. Ja. Men enda sättet att kunna gå upp, att kunna försöka sköta ett jobb, var ju att ta mer. Jag trodde och bestämde mig för varje dag egentligen att nej, men det här är sista dagen. Jag ska bara lämna den här skissen på den här, till den här reklamfilmen, och jag ska bara göra klart det här jobbet, den här festen, och sen ska jag sluta, sen ska det bli bättre. Och så tänkte jag ju också inför varje barn som kom där på 90-talet, att nej, men jag ska, framförallt den sista som föddes 99, nej, men jag ska sluta dricka och jag ska absolut inte ta några droger 2 månader innan han föds. En månad innan han föds. Mm. Men ett par veckor innan räcker ju. Och så flyttades liksom de här gränserna fram till i princip dagen innan han föddes.
Men vad var det som fick dig till slut att bestämma dig för? För du gick ju sen, kom ju till behandlingshem.
Mm. Mm.
Vad fick dig att gå dit?
Den första behandlingen jag gjorde var en öppenvårdsbehandling i Stockholm. Och då var jag väl egentligen inte villig själv. Men det hade börjat ske så många konsekvenser runt omkring mig. Det hade skett för många saker. Då visste ju min dåvarande hustru fortfarande inte om att jag tog droger. Så jag skyllde ju det här på alkoholen och gjorde en ganska omvänd resa. De flesta som kommer till oss idag ser kanske drogen som ett problem, men alkoholen är inget problem. Och så gör man den resan innan man kanske förstår att våra kroppar inte gör någon skillnad på vilken substans man sätter i sig. Så jag gjorde en omvänd resa, checkade in på en öppenvårdsbehandling med okej, jag ger upp alkoholen, så behåller jag kokainet. Och trodde på det själv. Jag trodde på det själv och började det som man då kallar för torrladda. Alltså ta kokain utan att dricka någonting. Och det var ju fantastiskt initialt. Jag kände mig superskärpt och satt till och med påtänd under behandlingen.
Märkte inte de någonting?
Nej, jag fick tvärtom en klapp på axeln och sa, fan, vilken bra liksom delning du gjorde idag och här var fint, och vilket bekräftar ju att för mig att det här är min nya lösning. Det är ju alkoholen som har varit problemet, så nu är det kokain som gäller, så att jag blir skärpt. Det här ledde ju till att jag ganska snabbt blev sprittsprångande galen. Utan någonting som dämpade kokainet så alltså blev jag ju knäpp. Och väldigt paranoid på slutet.
Men hur långt gick det sen? För du sökte ju behandling sen igen, men det var ju, du var till och med i New York på behandling.
Nej, jag var inte i New York på behandling, men det var där jag till slut hittade en självhjälpsgrupp.
Självhjälpsgrupp.
Ja, där jag kunde relatera och blev också början på tillfrisknandet.
Men vad var skillnaden från behandlingshemmet som det hade varit på tidigare till skillnad mot den som självhjälpsgruppen i New York?
Den stora skillnaden var ju att jag inte hade kunnat relatera på behandlingarna i Sverige. För efter den här öppenvårdsbehandlingen då så blev det ju internatbehandling. Och så blev det internatbehandling och en till. Och sen sattes jag på LVM, lagen om vård av missbrukare. Efter att jag hade hittats med ett hjärtstillestånd. Och bytte eller omväxlade om det här LVM:et efter någon månad till behandling igen. Och det här är under år 2000. Jag gjorde väldigt många behandlingar då. Då hade jag ju förstått att jag kan inte hålla på med någonting. Och jag ville heller inte vara, som jag sa tidigare, jag vill inte vara den här pappan jag hade blivit. Jag vill inte vara den här mannen jag hade blivit. Jag ville ha en förändring. Och jag brukar säga att hade någon på den tiden sagt till mig att hugger du av dina bägge ben vid knäna så kommer du att bli nykter. Då hade jag gjort det, för så gärna ville jag sluta. Men jag förstod bara inte riktigt hur. Och jag hade väldigt svårt att relatera på de här behandlingshemmen. Jag hade svårt att relatera till de andra klienterna. Jag hade svårt att relatera till terapeuterna. Det var väldigt mycket behandlingsfloskler på den tiden. Och med de flosklerna så menar jag uttryck som släpp taget grabben och sett på ett par mjukisbyxor och vad som hos andra och har du nått botten än och så vidare. En himla massa floskler som jag kunde liksom inte, jag kunde inte ta till mig det här snacket. Jag hade också väldigt svårt för att det var på många av de här tolvstegsbehandlingshemmet texter om Gud på väggarna och tog starkt avstånd till det. Nej, men jag har kommit hit med ett alkohol- och drogproblem. Vad har Gud med saken att göra? Och varför ska jag liksom ner på knä på grund av det? Idag ser jag väl kanske lite annorlunda på det. Jag förstår andemeningen med det, att ge upp. Och våga lita på någonting annat och så vidare, men man behöver inte ta den vägen. Vi har ju hos oss valt att ta bort alla sådana texter. Vad folk tror på, det är upp till var och en egentligen, och det är ingenting som ett behandlingshem ska pracka på en.
Så du kände inte igen dig själv som person? För annars tänker man ju att vi alla är människor, och vad man har hört är att alla som kommer dit har ju liksom någonstans liknande problematik, så att det finns en gemenskap i det. Men det är lika viktigt att man känner igen sig själv i det, kanske sin livsstil eller liksom människor runt om.
Det är jätteviktigt.
Likasinnade.
Ja, det är jätteviktigt. Det finns tydlig forskning om det här, framförallt från USA, att behandlingsmatchning ökar tillfrisknande chanserna med ungefär 25%. I Sverige har vi inte riktigt haft det tänket. Och det är ju fint att allt ska vara lika och jämlikt för alla. Men här menar väl jag på att om det nu finns tydlig forskning som visar att vi behöver anpassa behandlingshem utifrån till exempel vilken social bakgrund man har. Det betyder inte att den ena personen är bättre än den andra. Inte alls. Det här är en demokratisk sjukdom. Den slår över alla samhällsklasser, oavsett hur mycket eller hur lite pengar du har. Oavsett hur dålig relation du har med din familj eller hur bra relation du har med din familj. Det spelar liksom ingen roll. Den slår överallt. Och det som hände för mig när jag hamnade på de här behandlingshemmen var att Nej, men jag kom där, hade i princip inte varit borta ifrån mina barn särskilt mycket någonsin. Var gift i mitt eget företag, var framgångsrik inom det jag gjorde, och så sattes jag på behandlingshem där 90% av de andra killarna var överflyttade från kriminalvården eller kom från socialtjänsten. Det gjorde ju jag sen också. Jag var ju tvungen att använda mig av socialtjänsten när mina pengar var slut. Men det som hände var att nej, men det här var ju jättefina killar. Vi blev kompisar. Men jag kunde inte relatera. Jag kunde inte relatera till en man som träffade sin son varannan månad, en halvtimme på McDonald's. Och det var liksom inte jag. Där och då. Sen skulle jag ju förstå när jag väl hade tillfrisknat att ja, visst, sjukdomen är ju densamma. Men att kunna relatera är ändå A och O i början. Så faktum är att tanken om att förändra beroendevården, den kom redan när jag låg i de här slitna kollosängarna på de här första behandlingshemmen. Där jag funderade på, är det verkligen så här det ska behöva vara? Allt ifrån behandlingsmodellen till hur ställena faktiskt såg ut. Och det kan ju låta ytligt hur de såg ut, men det är viktigare än vad man tror. Även här finns det ganska mycket forskning, och i USA använder man sig av någonting som heter evidence-based design, och använder det mycket inom sjuk- och hälsovård, även i kontorsmiljöer. Du har väldigt trevligt här till exempel, och det skapar en värme och en glädje och en trygghet. Det här behöver man föra in i den svenska vården. Inte bara beroendevården, utan vården generellt. Nu har man ju gjort små försök under åren att skapa trevligare mottagningar och så vidare. Men ändå inte tagit det hela vägen.
Nej, och jag tänker då just det här att när man går på behandling, så är det ju någonstans också att du är där, men du ska också tillämpa det när du kommer hem. Mm. Så om det är en miljö där du känner dig lite mer som hemma, så kanske också lite närmare där du faktiskt kommer tillbaka till.
Så är, ja, jo, så är det ju absolut. Men det handlar också om den här mikrosekunden där hjärnan gör ett val utan att vi ens har hunnit förstå det. Alltså alla andra branscher i världen är konceptualiserade. Vi är övertygade om att H&M kan mode, för det ser ut som att H&M kan det. Och vi är övertygade på att ICA är jätteduktiga på grönsaker, för det är lite handritade träskyltar och det kommer lite ånga upp i paprikan. Så att det måste ju vara bra grönsaker. Vi tycker att det ser fräscht ut, och vi är övertygade om att krogarna här runt Stureplan är superbra, för det ser ut så. Så jag ville skapa ett behandlingshem som man attraheras av. Det handlar inte om lyx på något sätt, utan det handlar om att känna trygghet. Att nej, men det här ser ju härligt ut, där skulle jag kunna tänka mig vara. Alltså att sänka trösklarna. Det är tillräckligt mycket ångest och skuld och skam ändå i ett missbruk. Så kan jag skapa en känsla av att nej, men här ser det ju faktiskt rätt schysst ut. Och ska vi vara helt krassa, så det finns inte en kotte som sitter med ångest en lördag morgon och läser på hur behandlingsplanerna ser ut på olika behandlingshem. Utan det man googlar efter är ett ställe som stämmer med min självbild. Mm. Precis som alla andra val i livet, oavsett om det gäller mode eller mat eller krogar. Vi letar efter något som stämmer med min självbild. Och varför skulle inte vården jobba på samma sätt?
Men då, och där var någonstans också det som den här kombinationen med det här med konceptet att man ska känna sig hemma när man kom in, så var det väl någonting också i New York som gjorde att du, om man jämför dem med behandlingshemma i Sverige, att du kände igen dig lite.
Mm. Jag kunde känna igen mig i den här självhjälpsgruppens berättelser, även om vi inte var så lika som människor eller hade samma bakgrund. Så kunde jag för första gången relatera till känslor och vad de beskrev för någonting i både rädslor och ångest och skuld.
Och det gjorde sen att, för du blev ju, det är ju sen 2000 som du har varit helt fri.
Ja, 29 december år 2000.
29 december. Och det Det gick ju så långt att du försökte faktiskt ta livet av det genom att hoppa ut genom en bil, va?
Ja.
Ja. Men där fick du till slut en vändning. Mm. Och vad skulle du säga var som till slut, för du hade ju gått under behandlingshem då hela det året. Mm. Vad var det som du kände att det där var skillnaden som gjorde att du fortsatte?
Var inte själva suicidförsöket egentligen, för det hade jag gjort flera mer eller mindre patetiska försök, brukar jag säga. Så att det var inte det, utan det var någonting som hände den här natten och den här morgonen när jag vaknade upp i faktiskt hos polisen uppe i Kramfors av alla ställen. Jag hade tagit mig upp till ett av mina gamla behandlingshem i hopp om att de skulle släppa in mig, vilket de inte hade gjort. Men när jag vaknade där så föddes en tanke, eller det snurrade en mening i mitt huvud. Och var den här meningen kom från, det visste jag inte där och då. Jag hade hört den under flera års tid på både självhjälpsmöten och på behandlingshem. Man hade läst den väldigt ofta. Jag hade aldrig reflekterat över den. Jag hade heller aldrig diskuterat den med någon och jag hade själv aldrig läst den. Men plötsligt så snurrade en mening i huvudet när jag vaknade på den här britsen där uppe. Och den meningen lyder ungefär så här, att det finns de som inte förmår vara ärliga. För dem är chanserna mindre. Och det här upprepade sig bara som nästan lite maniskt. Det finns de som inte förmår vara ärliga, för dem är chanserna mindre. Och jag satt där och tänkte så här, men jag har ju inte provat det. Mm. Jag har faktiskt provat allt annat, för jag hade provat allt annat.
Uh-huh. Men du var inte ärlig.
Men jag hade inte varit ärlig. Mm. Jag hade aldrig varit fullständigt ärlig, utan det hade hela tiden funnits någonting som var nödvändigt att mörka, eller det får inte hon veta. Jag kan berätta det här, men inte det där, och så vidare. Så det fanns hela tiden oärlighet med i de här tidigare försöken. Och så tog jag faktiskt ett beslut när jag släpptes ut där i Kramfors, att ja, men okej, jag kanske ska pröva det här då. Mm. Och så tog jag mig tillbaka till det här behandlingshemmet och det blev kalabalik där, för jag hade ställt till en scen kvällen innan när jag försökte ta mig in. Och efter mycket om och men så fick jag stanna i 4 dagar, tror jag det var. Och bestämde mig för att, eller bad om att få prata inför alla för den gruppen som var där då, för de terapeuterna som jobbade då. Det här var den 29 december. Och berättade allting. Alla små lögner. Ja, hur jag hade tagit in alkohol och droger på behandlingshemmet och saker som hade hänt och utanför behandlingshemmet också naturligtvis. Men verkligen la allting på bordet, kan man säga. Sen betyder inte det att allting var en lätt resa därifrån. Det fanns många tillfällen under det första året som var knepiga och där det kom ett drogsug, eller där jag var ledsen och där det skulle vara lätt att liksom ta till den gamla lösningen för att laga mina känslor.
Men vad hände, tänkte jag bara på, när du sa allt det där och var ärlig och du kände att nu är jag ärlig på det sättet första gången. Hur kändes det inom dig då?
Det var ju en lättnad. Mm. En otrolig lättnad. Att bära på lögner är ju en börda och det påverkar ju hjärnan oerhört mycket. Jag har faktiskt särskilda uppgifter om just lögner och vad lögner gör med hjärnan. Ju mer vi ljuger, desto lättare blir lögnerna, och här framstår man nästan som en psykopat, därför att hjärnan ställs om av de här lögnerna och vi börjar ljuga allt mer med lätthet.
Det är en otrolig resa, och sen var det inte, när du har då kommit tillbaka och du började bli drogfri och höll dig ifrån det, även om suget så fortsatte du vara ärlig, och sen gick du också utbildning för att kunna hjälpa andra.
Ja.
Och det var väl kanske några år senare, va?
Det var några år senare. Jag gick in i självhjälpsgrupper och började åka till London bara för att gå på de här självhjälpsgrupperna. För på den tiden fanns de inte i Sverige. Just den gemenskapen. Och kom tillbaka till min karriär som exploderade efter ett par år. Men den här tanken som hade fötts då på behandlingshemmen, att jag vill faktiskt förändra det här. Det kan inte behöva vara på det här sättet. Den fanns med hela tiden och jag började skissa på konceptet The House redan vid 2001-2002. Mm. Till och med innan jag utbildade mig. Sen fanns det här med i byrålådan hela tiden. 2005 valde jag att nej men jag vill faktiskt utbilda mig till terapeut. Och gick en 3-årig utbildning parallellt med att jag arbetade med mitt andra arbete då, som konceptdesigner. Och fortsatte att flyga och flaxa runt hela jorden och göra film och rita krogar och klubbar och så vidare.
Men nu, och då var det inga, var det jobbigt någon gång då när du mötte de här situationerna, liksom klubbarna och allt det här? Hade du kommit till den styrkan att, så här, att det var inga problem att hålla sig från?
Då var det inga problem överhuvudtaget.
Hur lång tid tog det ungefär innan du kände att det inte var något problem längre?
Det finns ingen tidsgräns där. Det här är individuellt för alla och det handlar snarare om hur jag arbetar på min problematik eller med mitt, så småningom med mitt tillfrisknande. Det är som allt annat välmående. Om jag vill bli av med magen så behöver jag träna för det. Det beror på hur mycket jag tränar innan jag blir av med den. Och det här fungerar egentligen på samma sätt. Men jag skulle väl säga att det kanske var ett första år som var jobbigt. Det var jobbigt att gå på det första bröllopet. Det var jobbigt att gå på den första festen. Och jag kände mig lite tafatt och lite blyg och så vidare. Det var ingen självklarhet. Samtidigt så var kroglivet en sån viktig del av mitt liv. I och med att jag också kom ifrån den världen så var det viktigt för mig att ta mig tillbaka. Tidigare i de andra försöken mellan behandlingarna så hade jag liksom kastat mig ut på krogen direkt just för att det var så viktigt. Den här gången, sista gången, så insåg jag att jag behövde ha respekt för det och började snarare boka luncher med mina vänner för att liksom ta mig tillbaka till miljön. Och det fanns ju alkohol på lunchen också, men det var på något sätt lite lättare än att gå ut på kvällen. Som jag sa, jag respekterade sjukdomen den här sista gången på ett sätt som jag inte hade gjort tidigare. Och jag brukar jämföra det här med om jag till exempel har en annan skada, om jag har brutit benet eller ryggen, så har jag en viss rehabiliteringstid innan jag kan vara tillbaka på samma nivå som jag var tidigare med att löpa till exempel. Och så behöver jag se även den här sjukdomen. Jag har en viss rehabiliteringstid där jag behöver vara lite försiktig och ta det lite lugnare. Och där det är onödigt att utsätta mig för allt för stora risker.
Bra jämförelse. Men också att man förstår att det tar tid. Att man inte liksom, det handlar inte om, som du säger, det är olika för alla. Mm. Men att man är beredd på att ta tid och göra jobbet för att, för din egen skull och sen alla andra såklart, men framförallt för din egen.
Precis.
Och som du berättade så är det då, vi ska komma till behandlingshemmet då som du har nu, för du började med tidigare så du har haft behandlingshem ganska länge, men nu är det The House.
Precis.
Och det är ju inte, när jag var inne och läste om det på hemsidan så är det ju då för missbruk, men det är ju också för, alltså relationskurser, det finns massa annat där. Mm. Berätta lite om hur The House ser ut idag.
Men The House startades då när jag lämnade min tidigare verksamhet som jag sålde och startade det 2018 i Berlin faktiskt. Och sen har det här växt sakta men säkert. Från början var det faktiskt bara jag och en läkare. Och under pandemin exploderade det och där hade jag också kontakt med en tidigare kille som jag hade hjälpt några år tidigare och han ville göra samma sak och det är Felix Granander och 2021 så valde vi att vi går ihop, vi gör House tillsammans. Så från 2021 är vi två partners i bolaget då. Och det bygger på precis det jag har sagt, att ett konceptualiserat behandlingshem med ett väl utvecklat behandlingsprogram. Därför att det räcker naturligtvis inte med att det ska se härligt ut, utan jag måste också ha ett bra behandlingsprogram, annars så faller det. Om inte Sturehov håller kvaliteten på maten, så kommer det inte räcka med att det verkar coolt. Så att här har vi utvecklat ett eget program. Det är baserat på 12-stegsprogrammet, men där vi har tagit bort många delar, till exempel ordet Gud, som många människor har svårt för. Och som jag sa tidigare, det jag menar att behandlingshem ska inte pracka på en det ordet. Det är upp till var och en. Och där jag har brutit ner stegen och snarare titta på vad finns det för evidens kring det här och vad säger forskningen om de här stegen eller de här uppgifterna. Varför ska jag titta på till exempel ilska och besvikelse och hur det påverkar mig? På vilket sätt påverkar det hjärnan och min kropp och så småningom också mina beteenden? Varför ska jag titta på rädslor och vad betyder egentligen beteendemönster? Mönster som jag kanske har haft med mig hela mitt liv sedan långt innan jag började använda. Och på vilket sätt kan jag träna bort de här? För jag måste träna. Mm. Det här är ingenting som bara går över på en dag för att jag har gjort en behandling. Utan återigen, det är precis som fysisk träning. Att gå på gym en gång händer ingenting utav. Annat än att det känns härligt just där och då. Utan vill jag hålla mig i form, så kommer jag behöva fortsätta träna och upprätthålla någon slags fysisk form. Eller för att upprätthålla någon slags fysisk form. Och det här programmet fungerar exakt likadant, eller tillfrisknandet fungerar exakt likadant. Sen vid sidan om det här så finns det ju mängder av sidoproblematik. Det kan finnas samsjuklighet, jag kan ha andra diagnoser. Här gör vi också utredningar med vår läkare och psykiatriker. I de fall att man behöver det. Ibland gör man det parallellt, men oftast gör man det efter en behandling. Vi tittar på relationer, vi tittar på vuxen-barn-problematik. Så egentligen ett väldigt, väldigt brett program. Och här har vi faktiskt också klienter som kommer till oss som inte har beroendeproblematik. Vilket är ganska häftigt, som har hört talas om vårt program och har förstått att liksom, nej, men det här är ett, verkar ju vara rätt bra. Man verkar ju liksom få rätt sunda tankar och få jobba lite med sig själv.
Så det är också mer en sån terapi, alltså för en själv. Att ja. Man är en sån utveckling, oavsett om man har missbruket eller inte, så är det en bra resa att göra för att må ännu bättre i sig själv.
Precis så.
Mm. Och sen vet jag ju också att ni inte bara, dels så är att det är då att man kan gå, liksom, man går dit, men man gör det här samtidigt som man har sin hemmiljö, vilket gör att det inte skiljer sig så mycket åt, att du inte är borta och sen ska du applicera det i din vardag, utan att det här sker ju parallellt med din vardag. Men ni också reser ut till de som inte har ett vanligt jobb, som kanske är på resande fot och som känner att nej, men jag hinner aldrig ta tag i det här. Mm. Det finns den hjälpen också?
Den hjälpen finns också, och då flyger vi till klienterna. Och det här gör vi faktiskt ganska ofta och har klienter runt om över hela världen. Ibland flyger vi och hämtar en klient. Det kan vara en familj som har bett om hjälp att göra en intervention, och personen befinner sig i ett annat land, och då arrangerar vi det där. Och det är ju så jag har velat se hela den här problematiken, som en akut sjukvård. Det är ingenting som går att vänta på i 3 veckor eller i 4 veckor, utan det här är någonting som måste behandlas akut. Mm. När det här också fönstret är öppet och den här personen faktiskt ser sin problematik, eftersom det är en förnekelse, en del av den här sjukdomen, och ser jag kanske känner idag att jag har problem, men på fredag känner jag lite annorlunda. Mm. Då har tankarna byggts om till att nej, men det kanske inte var så jävla farligt. Och jag menar, jag hade ju inte sovit ordentligt och jag hade inte ätit ordentligt. Och så hade vi ju tjafsat lite grann hemma också. Det var ju därför det blev som det blev. Och så har tankarna genast börjat byggas om. Så fönstret är litet, och där vill vi finnas.
Mm. Ja, ni som vill veta mer om det här, som antingen om ni har, känner igen er själva i att ni kanske har beroende, eller ni är medberoende, eller bara vet någon runt omkring er, så finns det på Instagram. Mm. Så kan man titta in det snabbt om man vill, The House Rehabilitation. Och sen också på hemsidan thehouserehab.com. Och sen har ni också en väldigt fin podd.
Det stämmer.
En beroendepodd.
Ja.
Ja. Nu innan vi avslutar bara, så tänkte jag också säga, nu har du ju fler barn.
Ja.
Du har ju, alltså, det är härligt, du har ett spann från 4 år till...
Till 28 då, och plus barnet 33.
33.
Ja.
Och hur har barnen, alltså era relation efter det att du kom ut ur missbruket?
Nej, den har varit bra.
Ja.
Ja, den har blivit jättebra. Och jag fick ju bli den pappan jag ville. Sen kan jag inte sticka under stol med att jag har ju ett jobb som där jag fortfarande reser väldigt mycket och kastar mig iväg. Och det är klart att det alltid som förälder finns en önskan att man kunde finnas ännu lite mer.
Absolut. Men jag brukar säga det, min mamma som turnerade jämnt. Jag tycker alltid att hon var extremt närvarande.
Mm.
För jag tror att det har att göra väldigt mycket också om hur du är när du är med dina barn.
Så är det.
Än hur mycket alla gånger.
Precis så.
Faktiskt. Och sen innan vi då, så ger jag alltid frågan. Vad är du nyfiken på?
Ja, jag tycker att jag är en ganska nyfiken person, men ändå så var den där frågan väldigt svår. Mm.
Men jag tror ibland också att man kan göra den mer komplicerad än vad det är. För det kan vara, jag vet, första gästen jag hade, han var så här, hur gör man den perfekta potatisen när man ska koka? Det kan vara väldigt olika, någon är på universum och någon är mitt i ett projekt som de håller på med. Så det kan vara väldigt olika.
Ja, och jag håller på med många projekt. Framförallt så är det ju att utveckla The House med de olika områdena och lite nya saker som vi har på gång. Det som ligger närmst i tiden, och och där är ju nyfiken kanske egentligen, eller det är fel ord, men det som ligger närmst i tiden är en resa in i Ryssland som handlar om 2 bortförda barn. Och
det är då att du åker med en klient, eller?
Precis.
Mm. Och du följer med parallellt då med din klient och stöttar på vägen?
Ja.
Ja, den förstår jag att det är en alltså, du säger, det är svårt att säga att man är nyfiken, men det finns ju ändå en, hur ska vi lösa det här?
Ja, de tankarna finns ju.
Ja.
Hur ska det här lösa sig och hur ska vi göra och vad som nu kommer att hända?
Mm.
Så där finns det mycket tankar.
Ja, och jag ska säga det, bara man hör det så förstår man ju att du är nära dina klienter och står vid deras sida. Och jag har vänner som har haft kontakt med dig, både som i beroendefall, att de själva har varit i beroende, och också medberoende. Och du är guldvärd.
Tack så mycket.
Hälsar dem till dig. Du, vi ska avsluta med en låt. Vilken vill du avsluta med?
Ja, Planning to Rock.
Varför har du valt den?
Nej, men den har ändå varit med de senaste 10 åren. Och det finns något, jag tycker att det finns något roande i det lite röriga i den låten. Och hur tankarna åker fram och tillbaka.
Mm. Brukar det vara så för dig?
Ja,
är
men det
rörigt
kan...
i huvudet ibland?
Nej, det är faktiskt inte så rörigt i huvudet idag. Men idag i tillfrisknande så kan jag skratta väldigt mycket åt det förflutna. Saker var ju sorgligt och tragiskt naturligtvis i missbruk. Nästan samtliga saker kan jag skratta åt. Jag kan skratta åt hur jag kastade mig i bilen och försökte ta mitt liv. Jag kan skratta åt alla dråpliga saker idag, därför att jag har förlåtit mig själv och jag har också gjort rätt för mig och blivit förlåten. Och kan ju också sitta och skratta om de här sakerna med mina barn idag och berätta dråpliga, liksom, nästan rövarhistorier.
Mm.
Och både när det kommer till konst och musik så roas jag av att, ja, det kanske är lite paralleller till hur det var förr.
Ja, vad härligt. Men då gör vi så här, att då lyssnar vi på den Planning to Rock. Tack snälla för att du kom hit.
Tack.
I nästa vecka är näringsfysiologen Kristina Andersson tillbaka. Den här gången så ska vi prata om hunger. Då hon har djupdykt i vetenskapen för att förstå hur vår hjärna reagerar på olika signaler. Hjärnan som då reagerar fortfarande på som om vi lever i en värld med brist på mat. Fast det idag är i stora delar av världen ett överflöd. Om vi förstår mer hur det fungerar så är det lättare för oss att äta bra mat, inte falla för onödiga frestelser
och få en sundare inställning till maten. Missa inte nästa veckas avsnitt.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.